Nåd være med der, og frid fra Gud, vår Fader, og Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kjære himmelske Fader, lær oss nu hva dopet innebærer, og hjelp oss at gjennom det her foredraget vekse i tro og kunnskap om dopets velsignelser. Amen. Hva innebærer det at bli døpt? Ja, det ikke svårt at besvare den frågan utifrån Bibelen, men først kan det være på sin plats at utesluta hva det ikke innebærer. For det finns faktiskt en annan användning av ordet döpa i det svenska språket utöver den som Bibeln själv använder. I dagligt tal kan man säga att man döper någon i meningen att man ger ett namn åt en person. Eller det behöver inte ens vara en människa, utan det kan rent av handla om att man ger sitt husdjur ett namn, eller sin båt, eller sin sommarstuga, eller vad det nu kan vara. Då brukar man säga, jag döper dig till. Då handlar det om en namngivning. Men det finns en stor skillnad mellan en namngivning och ett kristet dop. Det är två helt olika saker som inte bör blandas ihop. Poängen med ett kristet dop är inte att någon ska få ett namn, eller för att offentliggöra en namngivning i efterhand. Faktiskt så finns det inte ens i Bibeln ett krav på att någon måste ha ett namn innan den personen blir döpt. Men vid ett kristet dop så säger inte pastorn, jag döper dig till Anna till exempel, eller jag döper dig till Gustav. Nej, i dopet så säger pastorn, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det som händer i dopet är alltså ingen namngivning, utan snarare att vi får börja kallas Guds barn. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev, se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Första Johannes kapitel 3. Och i sin inledning till sitt evangelium så skriver Johannes, men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Johannes kapitel 1. Och i Galaterbrevet skriver Paulus, alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Med andra ord så får vi alltså från och med dopet börja kallas Guds barn. Vi ska ju tala om de två sakramenten idag. Om vi ska jämföra de två sakramenten så kan vi säga att dopet är det pånyttfödande sakramentet, medan nattvarden är till för de som redan är pånyttfödda. Dopet äger rum vid ett tillfälle för att föra oss till tro och gemenskap med Gud, medan nattvarden äger rum många gånger för att bevara och stärka oss i tron och gemenskapen med Gud. Men vad menas då med pånyttfödelse, att bli född på nytt? Att bli född på nytt är något som Bibeln talar om på flera ställen. Aposteln Johannes skriver i inledningen av sitt evangelium om Guds barn. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Så först av allt så ser vi att pånyttfödelsen är Guds eget verk, födda av Gud. Det är Gud som föder oss på nytt, den helige ande. Och ja, just därför är ju pånyttfödelsen en passande bild på det som händer. För lika lite som en bebis kan medverka till sin egen födelse, utan det är bara mamman med hjälp av barnmorskan som gör hela arbetet, lika lite kan en människa medverka till sin egen pånyttfödelse, utan det är Gud som gör hela arbetet, närmare bestämt den helige ande. Så pånyttfödelsen är alltså inte något som människan själv kan berömma sig av. Nikodemus frågade Jesus, när de två samtalade tillsammans en natt. Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus, han hade ju börjat undervisa Nikodemus om pånyttfödelsen och sagt att det inte är möjligt att komma in i Guds rike utan att bli född på nytt. Det här var förvirrande för Nikodemus. Hans problem var att han inte förstod att Jesus använde en bild, en illustration, för att uttrycka en andlig sanning. För pånyttfödelsen är egentligen en bild eller en illustration som används för att beskriva ögonblicket när en människa kommer till tro. Men i Bibeln finns ännu fler ord som beskriver när en människa kommer till tro. Bibeln kan tala om att bli omvänd, att bli frälst, att gå från död till liv, att bli upplyst och alltså även om att bli född på nytt. Och vi kan ju se en likhet mellan de här begreppen, att flera av dem tydliggör att människan själv inte kan bidra till det som händer. Till exempel, en ofödd människa kan inte föda sig själv. En död människa kan inte göra sig själv levande. En förlorad människa kan inte rädda sig själv, och så vidare. Men det är också bra att lägga märke till att de här orden är synonymer. Det är inte fråga om flera olika steg i en lång process. Nej, det är synonymer som på olika sätt illustrerar för oss det som händer när en människa kommer till tro. Är du på nytt född, ja då är du också omvänd. Är du omvänd, ja då är du också frälst. Är du frälst, ja då har du också gått från död till liv. Man kan inte vara det ena utan att också vara det andra. Och som en parentes så kan jag ju dra en parallell här till något annat. Och nämligen det som Jesus har åstadkommit för oss genom att leva och dö för oss. Här finns det också olika begrepp som är synonymer. Återlösning, försoning och rättfärdiggörelse. Återlösningen innebär att vi inte är slavar längre. Försoningen innebär att vi är försonade med Gud och har frid med Gud. Rättfärdiggörelsen innebär att Gud inte längre anklagar oss i domstolen utan förklarar oss rättfärdiga. Så det här är också synonymer, men det är ändå olika begrepp som gör sanningen rikare, kan man säga. Man förstår den ännu bättre och det är ännu mer trösterikt när vi ser det här från olika vinklar. Jag säger det här bland annat eftersom vi ser en tendens till att kristna missar det faktum att det finns synonymer i Bibeln och börjar tänka sig att det är fråga om olika saker, olika läror. Och då blir det ju falsk lära om man börjar tänka sig att det är helt olika saker. Så därför kan det vara viktigt när vi studerar Bibeln att ställa oss frågan, kan det här vara fråga om synonymer? Men dopet, tillbaka till dopet. Det är alltså på nytt födande. I dopet sker en ny födelse. Jesus, han sa till Nikodemus, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Johannes kapitel 3. Vatten och ande, det kan inte syfta på något annat än dopet. Jesus skulle också kunna ha sagt vatten och Guds ord. Det skulle också stämma. Men vi vet ju att den helige ande verkar genom ordet. Pånyttfödelsen genom dopet är alltså en väg in i Guds rike för oss människor. Så kommer vi till frågan, vilka behöver då bli födda på nytt? Vilka behöver få komma in i Guds rike? Ja, dum fråga kanske. Det behöver ju alla människor. Men Jesus, han sa till Nikodemus så här, det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Det finns alltså två födelser. en födelse av köttet och en födelse av anden. Vi har redan hunnit säga en del om födelsen av anden, alltså på nytt födelsen. Men vi behöver också säga något om födelsen av köttet. Vi föds alltså med något som Bibeln kallar kött. Och vad det är, det förklarar Paulus i Romarbrevet kapitel 7. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Och lite senare så förklarar han att det är synden som bor i honom som får honom att göra det onda. Så när Bibeln talar om människans kött som något ont, så är det inte egentligen människans fysiska kött i kroppen det är fråga om, utan snarare människans syndiga natur som bor i oss. Bibeln använder ordet hjärta på ett liknande sätt. Till exempel så skriver profeten Jeremia i det 17 kapitlet: bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Man kan ju ha ett helt friskt och fungerande hjärta, och du skulle gå till sjukhuset med ditt hjärta, så skulle läkaren säga att det här hjärtat funkar ju helt fint. Men ändå så kan du ha ett hjärta som är ont, enligt Bibeln. Så när Bibeln talar om vårt hjärta eller kött som något ont, så är det fråga om människans syndiga natur. Det är fråga om något andligt. Men hur blev det så då? Hur blev det så här? Jo, David, kung David, han förklarar orsaken till det hela i Psaltarpsalm 51. Ni känner säkert till den här versen. Ja, med skuld är jag född, och med synd blev jag till i min moders liv. Så skriver David. Var David unik? Eller var det med David synden började? Nej, synden började inte med David, utan synden började med Adam och Eva. Och det var därför David skrev som han gjorde. Innan David hade hunnit tänka eller säga eller göra något som helst, så hade han redan synd och skuld, eftersom han hade ärvt Adam och Evas synd och skuld. Och så har det varit för alla människor ända sedan Adam och Eva. För det som är fött av köttet är kött, som Jesus sa till Nikodemus. Och därför skriver också Paulus i Efesierbrevet kapitel 2: av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Att vara ett vredens barn innebär att leva utan Gud. Så ingen människa föds direkt in i en gemenskap med Gud. Men Gud vill ändå bjuda in oss till gemenskap med honom. Paulus skriver i 1 Korintierbrevet: Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Problemet är bara att vi människor själva inte föds med en förmåga att söka Gud. Vi föds snarare med en bortvändhet från Gud. Jesus sa så här: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Fadern måste dra oss till Jesus om vi ska kunna komma till Jesus. Och Jesus sa också: ingen kan komma till mig om han inte får det givet av fadern. Johannes kapitel 6. Och i Psaltarpsalm 14 står det: Herren blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår, någon som söker Gud. Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Vi föds alltså inte med en förmåga att söka Gud. Vi föds inte med andligt liv, inte ens med någon andlig gnista, utan vi föds med fördärv och andlig död. Det här är ju bara massa dåliga nyheter, eller hur? Men därför måste Gud själv söka upp oss, föda oss på nytt och ge oss andligt liv. Och det är kanske här det kan vara lämpligt att komma in på frågan om barndopet. Ja, när det gäller frågan om barndopet så är det ju flera pusselbitar som behöver falla på plats för att förstå varför barnen behöver döpas. Kom ihåg vad vi redan har hunnit prata om, vad vi redan har hunnit konstatera. Alla människor föds med en syndig natur som vi har ärvt från Adam och Eva. Därför föds ingen direkt in i en gemenskap med Gud. Och ingen föds heller med en förmåga att söka Gud. Men vi har också hunnit konstatera att dopet är på nytt födande och gör oss till Guds barn. Med andra ord är det väldigt underligt att vänta med att döpa barn tills man har blivit ungdomar. För en ungdom har inte en större förmåga än ett spädbarn att söka Gud. Vi läste ju från Psaltaren att Gud blickar ner från himlen för att se om det finns någon som söker honom. Men då drar han själv slutsatsen, alla har avfallit, alla är fördärvade. Ja, och snarare så kan det ju vara en nackdel att bli äldre när det gäller det andliga planet. För allt eftersom vi blir äldre så blir vi konfronterade med fler och fler förnuftsargument som vänder sig mot den kristna tron. Men då finns en vanlig invändning från sådana som är emot barndopet. Då säger de, barndopet finns ju inte i Bibeln. Vad ska vi svara på det? Jo, då kan vi helt enkelt svara att barndopet finns redan i missionsbefallningen. Jesus sa, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Hittar ni någon åldersgräns här? Kan ni höra att Jesus säger något om ålder på dem som ska döpas? Det gör inte jag i alla fall. Jesus säger inte något om ålder här. Det finns ingen åldersgräns för att bli döpt. Jesus säger inte, gå därför ut och gör alla vuxna till lärjungar. Döp dem. Nej, han säger, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och alla folk, de består ju av både barn och vuxna. Och på pingstdagen i Jerusalem så gav apostlarna en väldigt fin inbjudan till dopet, till människorna som de pratade till. Aposteln Petrus säger, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Det här är ett underbart bibelställe. Det är Apostlagärningarna 2, vers 38-39. För det första så är det underbart eftersom det är väldigt tydligt att dopet gäller även för barnen. Det står ju, löftet gäller er och era barn. Vilket löfte? Jo, det löfte som Petrus precis har gett om syndernas förlåtelse och den helige ande som gåva, som ges åt människor i dopet. Han säger, låt er alla döpas så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Dopets löfte gällde alltså både de vuxna som stod och lyssnade till Petrus predikan, men även för deras barn. Så här har vi alltså två bibelställen som påbjuder oss som kristna föräldrar att döpa våra barn. Och här kan jag också kommentera att det är ju så att kristna föräldrar bär fram sina barn för att bli döpta. En kristen församling ska ju inte tvinga föräldrarna att göra sig eller så. Man kan ju uppmana och förmana, men det är de kristna föräldrarna som självmant av fri vilja vill bära fram sina barn. Men här har vi alltså två bibelställen som påbjuder oss som kristna föräldrar att döpa våra barn. Och det här brukar vi kalla för preskriptiva bibelställen. Det kanske en lite svår term, men ett preskriptivt bibelställe, det är en uppmaning till oss att göra något. Och det här står i kontrast till ett deskriptivt bibelställe som återberättar en händelse där någon har gjort något, där det har hänt något. Har vi ett preskriptivt bibelställe som stödjer vår bibeltolkning, ja, då har vi ett väldigt starkt argument. Eftersom det här är något som vänder sig direkt till oss, när Jesus ger oss missionsbefallningen, då säger han till oss vad vi ska göra. En tendens som vi ibland ser är däremot att folk istället letar efter deskriptiva bibelställen för att dra sina slutsatser. Jag kan ju ge ett exempel. Man kanske säger, men jag kan inte hitta en berättelse i Bibeln där det står att någon döpte sina barn. Och så tycker man att det är ett starkare argument än Jesu missionsbefallning. Men har vi den här befallningen från Jesus, ja, då har vi ju redan allt vi behöver för att veta vad vi ska göra. För Jesus säger ju åt oss vad vi ska göra. Har vi en befallning som talar om för oss att döpa alla folk, så behöver vi faktiskt ingen berättelse som talar om för oss att de kristna från början döpte sina barn. Men kan ni tänka er, vi har faktiskt fått sådana berättelser också. För i apostlagärningarna finns det faktiskt flera exempel på att hela familjer blev döpta. I apostlagärningarna kapitel 16 står det om Lydia i Filippi och hennes familj. Hennes familj blev döpt. Och fångvaktaren i Filippi och hela hans familj blev döpt, står det. Ifall det här bara var fråga om att fångvaktaren och hans fru blev döpt, så hade det varit onödigt att skriva att en hel familj blev döpt. Då kunde Lukas lika gärna skrivit att fångvaktaren och hans fru blev döpt. Men istället så står det att hela hans familj blev döpt. Och då är det ju rimligt att dra slutsatsen att de hade barn. Alltså har vi exempel på barndop i apostlagärningarna. Men då kanske någon vill invända mot oss. Men varför var det då så många vuxna som döptes i början? Ni säger att man ska döpa barnen. Men varför fanns det då så många? Varför finns det då så många exempel på vuxendop i Bibeln? Ja, för vi förnekar ju inte att det förekommer många vuxendop i Bibeln. Vi är inte emot vuxendopet. Svaret är ganska enkelt, att i början så var ju alla odöpta, även de vuxna. När dopet var något nytt och när uppmaningen till att låta sig döpas gick ut till alla, så fanns det många vuxna som var odöpta. Till skillnad från nu, när det är mer sällan att vi möter en vuxen kristen som inte har blivit döpt som barn. Åtminstone i våra lutherska kretsar. Och det är därför barndop är mer vanligt i våra lutherska sammanhang. Men befallningen om att låta sig döpas gäller ju även de vuxna. Så ifall vi skulle möta någon som är odöpt, men som kommer till tro på Jesus i vuxen ålder, så vill vi ju förstås uppmana den personen att låta sig döpas. Precis som apostlarna uppmanade människorna i Jerusalem på pingstdagen. Något som kan göra det här lite komplicerat för oss att förstå det här med dopet, det är ju att en vuxen kommer till tro innan sitt dop, medan ett barn kommer till tro genom sitt dop. Genom tron på Jesus så har den vuxne redan syndernas förlåtelse och evigt liv. Och då kanske vårt förnuft skulle invända, men i så fall är det väl onödigt att bli döpt ifall man redan har tron. Men här gäller det helt enkelt att lyssna till Jesu befallning och apostlarnas uppmaning till människorna i Jerusalem. Låt er alla döpas. så skal vi komme ihåg at Jesus vet hva som er best for oss. Det som Jesus befaller oss at gjøre, det vil vi gjøre. Og når en odøpt vuxen kristen låter seg døpes, så kan han eller hon sedan finna mycket tröst i alla de bibelställen som handlar om dopets välsignelser. Då finns det inga som helst tvivel för den personen att Guds löften även gäller för honom eller henne. Ja, nu har vi pratat om något som är ganska kontroversiellt i kristenheten nu för tiden, om barndopet. En sak som inte är så kontroversiell, men som ändå är värt att nämna, det är det faktum att Gud vill handla med oss genom vatten. Tänk att Gud valde något så vanligt och enkelt som vatten. Vatten finns ju överallt, i bäckar, älvar, sjöar och hav, ja, och från kranen i hemmet. Ja, vatten finns helt enkelt där människor brukar befinna sig. För utan vatten så kan ju inte vi människor leva. Men här ser vi ju Guds omtanke om oss. Guds kärlek till oss. För att någon ska kunna bli ett Guds barn genom dopet så kräver inte Gud några speciella ingredienser som måste importeras från främmande länder. Nej, han väljer något så vanligt och tillgängligt som vatten. Men någon kanske undrar, hur kan helt vanligt vatten åstadkomma allt det där som vi nu har pratat om att dopet ger? Hur kan vatten göra något särskilt? Ja, Luther förklarar i katekesen, det är inte vattnet som åstadkommer det, utan Guds ord som är med och i vattnet och tron som litar på ordet som är förenat med vattnet. För utan Guds ord är vattnet bara vanligt vatten. Men med Guds ord är det ett dop, det vill säga ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den heliga ande. Ja, hade vi bara fått lite vatten på huvudet så skulle det inte hända något annat än att vi blev lite renare. Men eftersom pastorn samtidigt sa till oss i dopet, jag döper dig i faderns och sonens och den heliga andes namn, så händer det mer än så. Genom de orden som pastorn uttalar så kommer Gud med sin heliga ande till oss i dopet. Det finns en oerhörd kraft i Guds ord. Ja, det är egentligen där kraften finns. Paulus skriver i Efesierbrevet att Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. I kraft av ordet. Så i dopet verkar alltså Guds ord tillsammans med vattnet, och det är därför det finns en kraft i dopet som kan åstadkomma på nyttfödelse och syndernas förlåtelse och alla andra välsignelser som Gud ger oss. Gud har gett oss tre nådemedel, och det är ordet, dopet och nattvarden. Gemensamt för de här tre, det är att Gud ger oss syndernas förlåtelse genom dem. Det är Guds sätt att ge oss den förlåtelse som Jesus redan har vunnit för oss för länge sedan. Genom sitt fullkomliga liv och sin oskyldiga död för oss. Genom nådemedlen så ger Gud åt dig och mig det som Jesus redan för länge sedan har vunnit. Och vi brukar ibland jämföra nådemedlen med ett rör. Det är som ett rör som går från Golgata till våra hem. Och att vi när som helst kan dricka av det här livgivande vattnet som Gud vill ge oss från kranen, kan man säga. Och på så vis så transporteras Jesu frälsningsverk till oss. Men att vi tror, lär och bekänner det här om nådemedlen, att ordet, dopet och nattvarden är nådemedel, det här är något som skiljer oss från det reformerta, det vill säga till exempel kalvinister, metodister, baptister, pingstvänner och andra karismatiska. På Luthers tid så var det framför allt Zwingli och Calvin som la grunden för såna rörelser som menar att Gud han kan väl komma till oss utan att använda några medel. Om du är ute och går i skogen till exempel, Gud kan väl plötsligt bara komma till dig då, lite som en blixt. Reformerta och karismatiska kyrkosamfund brukar vara helt överens med oss om att frälsningen är genom Kristus alena. Många av dem kan också hålla med om att predikan är viktig. Men om vi börjar samtala om arvsynden, eller om omvändelsen, eller om sakramenten, så blir det tydligt att det finns en skillnad mellan oss och dem i vår lära. För vi menar att alla människor är födda i synd och är andligt döda från födelsen. Och vi menar att Gud ger oss syndernas förlåtelse endast genom medel. Att Gud inte har lovat att komma till oss utan medel. Och vi tror, lär och bekänner att sakramenten är inte symbolhandlingar där det inte händer någonting, utan att det faktiskt händer någonting i sakramenten. Som en avslutning på det här föredraget så vill jag också bara passa på att citera några bibelställen som uttryckligen säger att dopet frälser. Vi har ju redan konstaterat att dopet föder på nytt, och då vet vi egentligen redan tillräckligt. För om vi är födda på nytt, ja då är vi ju också frälsta. Det går inte att vara det ena utan att vara det andra. Men Gud, han vill vara väldigt tydlig med oss, med sina löften. Och Gud vill väldigt gärna trösta oss med sina löften. Därför ger Gud oss många bibelställen och olika begrepp som tillsammans bevisar att dopet inte bara är en symbolhandling, utan att han faktiskt också kommer till oss i dopet. Paulus, han skriver i sitt brev till Titus: han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande. Titus kapitel 3, vers 5. Han frälste oss genom ett bad, alltså Gud frälste oss genom dopet. Och i sitt första brev skriver aposteln Petrus: efter denna förebild frälsar nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Dopet frälsar oss, säger Petrus, och just därför kan vi också ha ett rent samvete. Ett sista bibelställe. Det är Jesu missionsbefallning. I Markus evangeliet, han säger: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Amen. Låt oss be. Kära Gud, tack för att du har kommit till oss i dopet och gjort oss till dina kära barn, som får komma till dig som vår fader. Tack för att du har gett oss en gemenskap med dig. Tack för alla löften som du ger oss i Bibeln. Hjälp oss att uppskatta vårt dop, och vi ber att du ska bevara oss i tron tills det är dags för oss att lämna den här jorden. Amen. Thank you.